Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Den 29 februari år 2016, Moskva, Ryssland. Tunnelbanestationen, som en gång var en livlig plats, är nu tom och öde. Ett larm har utlöst inne i tunnelbanestationen och folk har flytt. Ovan mark, mellan de massiva höghusen i betong, är situationen annorlunda. Människor springer för sina liv. Högljudda sirener ljuder över staden. En 30-årig kvinna, klädd i svart, står bakom uppståndelsen. Hon påstår att hon har en bomb som kan detonera när som helst. Men det är inte bara kvinnans hot som skrämmer människor. Hon bär på något som verkar hämtat ur en skräckfilm. I hennes högra hand håller hon ett huvud. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar kopplat till barn i dagens avsnitt. Fyraåriga Anastasia, en liten flicka som till följd av en förlossningsskada hade en ganska tuff start i livet. År 2012, samma år som hon föddes, diagnostiserades hon med epilepsi, nedsatt mental funktion och motoriska svårigheter som påverkade hennes rygg och förmåga att gå. Till följd av det förutspådde läkarna att lilla Anastasia aldrig skulle kunna klara sig på egen hand och därför skulle behöva assistans livet ut. Ekaterina och Vladimir, Anastasias föräldrar, gjorde allt för att få sin flicka att bli bättre. De sökte vård utomlands, tog med henne för sjukhusbehandling i Kina. Anastasias mamma såg henne som den absolut starkaste människan hon kände till. Anastasias föräldrar kom ursprungligen från regionen Oryol, som ligger mitt emellan Moskva och gränsen till Ukraina. Paret flyttade till huvudstaden Moskva då Vladimir fick en tjänst på ett federalt departement som programmerare. Väl på plats i den nya staden bestämde de sig för att anlita en barnskötare vars uppgift skulle vara att ta hand om Anastasia och hennes äldre syskon. Efter en rekommendation från ett par familjevänner anställde de år 2013 Gulshekra, en då 36-årig kvinna från Uzbekistan. Gulshekra föddes år 1977 i Uzbekistan och var en av sex döttrar. Med hennes första make, Radmir, fick hon tre söner. Men efter en del problematik i relationen skilde de sig år 2002. Det var i samband med skilsmässan som Gulshekra bestämde sig för att flytta till Moskva. Väl i Moskva började hon arbeta som barnflicka för en rysk familj. Detta fram tills att hon träffade sin andra make, Sorob, som likt hon själv kommit från Uzbekistan till Moskva för att arbeta. Efter giftermålet mellan Gulshekra och Sorob flyttade de tillbaka till Uzbekistan och bosatte sig i landets näst största stad. Där bodde de i lite mindre än två år, fram till att Gulshekra fick reda på att hennes man varit otrogen. Hon begärde skilsmässa. Efter sin andra separation bestämde hon sig för att flytta tillbaka till Moskva. Och det var då hon fick anställning hos Jekaterina och Vladimir. Gulchekra gav dock inte upp på kärleken. Hon träffade en ny man och gifte sig en tredje gång. År 2014 befann hon sig i ytterligare ett äktenskap. Men denna gång var det på lång distans med en man vid namn Mamor. Ett år in i deras äktenskap, i samband med att Gulchekra återvände till sitt hemland för att förnya sitt pass, fick hon reda på att Mamor redan hade en fru. Gulchekra var alltså en av två fruar. Den här gången blev det ingen skilsmässa. Istället åkte hon tillbaka till Moskva och fortgick med sin vardag där, som barnflicka till Anastasia. På morgonen den 29 februari år 2016 väntade Gulchekra tills Anastasias föräldrar och hennes äldre syskon lämnat hyresrätten i Moskva. Det som utspelade sig därefter är obeskrivligt. Gulchekra stryper Anastasia för att sedan springa in till köket och slipa en kniv. Vidare ger hon sig på Anastasia ytterligare och separerar hennes huvud från kroppen. Gulchekra försöker därefter dölja alla spår genom att tända eld på lägenheten. Branden skapar oro bland människor som bor i området. Polis och brandkår kallas till platsen. Klockan 09.38 anländer brandkåren till det gråa höghuset. Husets invånare har evakuerats och står utanför och tittar på. Brandmännen börjar omedelbart arbeta. Men när de når bostaden upptäcker de att situationen är allvarligare än de först trott. Röken är tjock och gör det svårt att orientera sig. Och det brinner kraftigt i alla rum med en skarp lukt av förkolnat trä i luften. Efter en halvtimmes arbete får brandmännen kontroll över branden. Men deras lättnad blir kortvarig när de hittar en avhuggen kropp i en spjälsäng i den utbrända bostaden. En kropp som tillhör ett litet barn. Intill den avhuggna kroppen upptäcker de också kvarlevor av en förkolnad hund. Medan bostaden brann åkte Gulchekra i en taxi till tunnelbanestationen i närheten. Där la hon ut en bönematta på marken, knäböjde och började be. Efter några timmar kom en patrullerande polis till henne och bad om hennes personuppgifter. Istället för att samarbeta med poliskonstapeln visade hon upp Anastasias avhuggna huvud och förklarade att hon hade dödat barnet och planerade att springa sig själv i luften. Då tillkallades den ryska insatsstyrkan till platsen. Gulchekra visade upp Anastasias huvud för allmänheten och uppgav sig vara en terrorist som hatade demokrati. När polisstyrkan anlände spärrade de av området där Gulchekra befann sig och evakuerade. Gulchekra hade skrikit följande till allmänheten: "Ni här har blivit så härdade och eliminerat så många av oss. Se på mig, jag är en självmordsbombare. Jag kommer att dö och om bara en sekund kommer domedagen." Medan Gulchekra stolt visade upp Anastasias avhuggna huvud kontaktade polisen flickans föräldrar för att berätta vad som hänt.
Podplay. Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska jag inte ens ett skämt hörni, utan mer så bara ta upp en så här, en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det och så märker jag att så här, folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man ju göra någonting.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet man, hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis
och göra gästen glad. Yeah! Podplay, en del av Power Media. Under samtalet fick föräldrarna veta att deras Anastasia hittat stöd i lägenheten, i askan, efter branden. Denna fruktansvärda nyhet fick mamma Jekaterina att svimma och pappa Vladimir drabbades av ett nervöst sammanbrott. De kunde inte tro att den som de länge förlitat sig på och som påstått sig älska Anastasia var den skyldiga bakom brottet. Gulchekra hade utnyttjat Anastasias stöd för att främja sin politiska agenda. Polisen tog hela 40 minuter på sig att kontrollera situationen och arrestera Gulchekra. Hon eskorterades i handbojor av beväpnad polis och snabbt därpå sattes hon i häktet. Polisen fick kritik för att ha tagit så lång tid på sig att gripa Gulchekra och enligt vittnen var polis nästan lika panikslagna som allmänheten, vilket enligt många tydde på brister i deras terrorberedskap. När ryska säkerhetstjänsten började förhöra kvinnan märkte de snabbt att hon avvek i beteendet och att något inte stämde. Gulchekra hävdade själv att hon fått en övertygelse om att hämnas på Rysslands president Vladimir Putin. Hon påstod sig höra röster som beordrade henne att halshugga Anastasia. Under utredningen uppstod det frågor om Gulchekras mentala tillstånd. Hon hade uttryckligen sagt att det var en röst i hennes huvud som beordrade henne att göra det hon gjort mot Anastasia. Närstående till Gulchekra informerade utredarna om att hon diagnostiserats med schizofreni i sitt hemland och att hon hade behandlats för detta under 2000-talet. Efter det hade hon dock bestämt sig för att hålla sitt psykiska tillstånd för sig själv och hade därför inte berättat för sina arbetsgivare om sin sjukdom. Gulchekra konstaterades ha fått en psykos och hade därför utfört det fruktansvärda dådet. Enligt uppgifter från Gulchekras närstående hade hon innan dådet rest tillbaka till Uzbekistan för att förnya sitt pass. Det var då hon fick reda på att hennes make hade en andra fru, något som kom som en chock för henne. En kombination av hennes schizofreni och sveket ledde henne till att begå mordet, enligt utredarna. Efter gripandet och förundersökningen upphörde de statliga tv-kanalerna att bevaka fallet. Enligt staten ansågs fallet vara för monstruöst för att sändas på tv. 4 mars 2016, Moskva, Ryssland. Gulchekra, 39 år gammal, går klädd i blå och svart dunjacka. Hon eskorteras genom rättssalen i handfängsel. Vakten öppnar långsamt upp grinden till den bur som den åtalade ska komma att låsas in i under rättegångsprocessen. Ett obehag sprider sig över rummet när kvinnan bakom gallret kikar ut över åhörarna. Det är knäpptyst och det kalla ljuset från taklamporna bidrar till känslan av obehag. Efter vad som känns som en evighet ger domaren plötsligt ifrån sig en dov harkling innan hon tar ton och initierar processerna. Den isolerade kvinnan åtalas nu för inte bara mord på ett barn utan också för mordbrand och bombhot. Innan rättegången genomgick Gulchekra en rättspsykiatrisk undersökning där hon diagnostiserades med paranoid schizofreni och bedömdes vara rättsligt oförmögen att stå till svars för sina handlingar. Hennes diagnos hade tidigare uppmärksammats under förundersökningen då polisen talade med hennes släktingar och tjänstemän i Uzbekistan. Försvaret hävdade att Gulchekra agerade under en psykos som utlöstes av besvikelsen över att hennes make hade en annan fru. Under rättegången visade Gulchekra tecken på ånger. Detta genom att be om ursäkt till Anastasias mamma och säga att hon ångrade sina handlingar och att hon var allvarligt sjuk. Trots att de flesta involverade i rättsprocessen ansåg att det var osannolikt att Gulchekra hade ett terrorrelaterat motiv åberopade åklagarsidan ett vittne som antydde motsatsen. Gulchekras 19-åriga son, Rakhmal Tilo, klev upp på vittnesbänken och hävdade att hans mamma faktiskt hade blivit radikaliserad när hon blev tillsammans med Mamor. Han påstod att hon hade uttryckt en önskan om att flytta till Syrien och att hon hade försökt övertala honom om att följa med henne. Han är i rätten tydlig med att han hade motsatt sig sin mammas planer. Han ville flytta till USA eller Sydkorea. Försvaret motsatte sig vittnesmålet genom att hänvisa till förundersökningen. Utredarna hade sökt igenom Gulchekras telefon och dator men inte hittat något som tydde på att hon var en terrorist. I Ryssland är maxstraffet för mord på ett barn livstidsfängelse. Men kvinnliga förövare kan inte dömas till mer än 25 års fängelse. Det var alltså det straff som Gulchekra potentiellt skulle kunna ha fått. Men eftersom hon diagnostiserades med schizofreni dömdes hon istället till rättspsykiatrisk vård. Tanken var att hon där skulle genomgå medicinska åtgärder under minst 5 år innan hon skulle bedömas för att eventuellt återgå till samhället. Gulchekra själv hävdade att hon var psykiskt sjuk men ansåg att hon inte behövde någon behandling. I samtal som läcktes i samband med rättegången skröt hon om sin diagnos för en poliskonstapel. Hon förklarade att hennes schizofreni bara skulle gynna henne genom att hon skulle skickas till psykiatrisk sjukhus istället för att sitta i fängelse i 25 år. Redan där förutspådde hon sin egen dom genom att säga: "Jag vet redan vad som väntar mig. Jag kommer behöva genomgå en tvångsbehandling i några år. Men sen efter det kommer de att släppa mig." Och som en liten sista kommentar gällande den här rättegången vill jag bara understryka att det är svårt att måla upp en bild av vad som faktiskt hände under rättegången. Och det här är ett resultat av landets censurering. För i samband med att rättegången började så såg domaren till att processerna skulle utföras bakom stängda dörrar. Allmänheten och media fick alltså inte följa fallet så nära inpå. Och som tidigare nämnt så hade ju de statliga tv-kanalerna beslutat sig för att inte prata mer eller rapportera mer om fallet. Vi går vidare. En kort tid efter att domen verkställts försökte Gulchekra vädja om att avtjäna sitt straff under husarrest i sitt hemland i Uzbekistan. Hon ville bli behandlad där hon tidigare fått behandling för sin schizofreni. Hon trivdes inte inom den ryska rättspsykiatrin där hon vårdades. Men domaren som ansvarade för hennes överklagan avslog hennes begäran. Man ansåg att hon var för farlig för att lämna landet. Gulchekra skulle därför fortsätta att få vård av ryska psykiatriker som också ansåg att det var olämpligt för henne att leva under husarrest i Uzbekistan. Domaren och psykiatrikerna menade att hon riskerade att få ett återfall om hon inte tog sina mediciner och att överlåta ansvaret till någon annan än dem var riskabelt. Gulchekra skulle alltså fortsätta att avtjäna sitt straff inom ryska rättspsykiatrin. Inom den rättspsykiatriska vården klagade Gulchekra ofta över att hon inte kunde skicka brev till sina nära och kära. Gulchekra kunde nämligen inte skriva på ryska, och det var något som krävdes för att få skicka brev från rättspsykiatrin. Gulchekra fick heller inte ta emot brev som inte var skrivna på ryska. Majoriteten av Gulchekras familj kunde inte skriva på ryska. På så vis kände hon sig mycket isolerad och ensam. Hon klagade också över att det var svårt att hålla formen under tiden hon spenderade på rättspsykiatrin. Medicinerna som hon tog fick henne att gå upp i vikt. Hon ansåg att det gjorde henne motbjudande. Sammanfattningsvis var Gulchekra inte nöjd med sin situation, men hennes straff skulle inte vara speciellt långt. Redan efter 5 år skulle hon bedömas som frisk. År 2021 förklarades hon alltså som frisk av psykiatrikerna. Hon bedömdes då vara ofarlig och redo att återgå till samhället. I mars månad 2021 var hon ute på Moskvas gator igen. Det här var något som upprörde Anastasias mamma och pappa, Jekaterin och Vladimir. De två föräldrarna hade aldrig litat på det som rättsväsendet påstod, att Gulchekra var psykiskt sjuk. I deras ögon var hon en terrorist som skulle ha dömts till livstidsfängelse. Att Gulchekra numera var fri oroade dem. Jekaterina menade att de aldrig skulle kunna känna sig trygga igen. De ansåg att det fanns en risk att barnflickan skulle söka upp dem och ta död på resten av familjen. Föräldrarnas rädsla var befogad. Gulchekra hade tidigare vittnat om att hon hade till avsikt att mörda hela familjen den där ödesdigra dagen. Men hon misslyckades. Uppståndelsen var stor kring fallet, och redan några dagar efter mordet på lilla Anastasia hölls en demonstration nära tunnelbanestationen. Demonstrationen var till minne av den lilla flickan och avsedd till att stödja hennes familj. Allmänheten lät även uppföra minnesmärken för Anastasia. Den ena intill tunnelbanestationen och den andra utanför familjens bostad. I flera månader tog folk med sig blommor, leksaker, choklad och ljus till platserna. Allt för att hålla minnet av Anastasia vid liv. Utöver demonstrationen och kärleken från allmänheten så samlades även totalt 4 miljoner rubel, rysk valuta, in till stöd för offrets anhöriga. Mordet på Anastasia var alltså något som upprörde många. Och trots alla hemskheter mötte allmänheten familjen med värme och kärlek. Ja, många kritiserade rättspsykiatrin i Ryssland. De tyckte att det var fel att Gulchekra nu skulle ansvara för sin egen medicinering. Hon hade ju tidigare misslyckats med just det här, så att man förstod inte riktigt hur det här kunde vara en rimlig bedömning. Rättspsykiatrin å andra sidan menade att Gulchekra inte var ensam ansvarig kopplat till medicineringen. Hon skulle övervakas trots att hon nu var fri ute i samhället. Ni har precis hört om mordet på Anastasia, ett rättsfall som än idag både uppmärksammas och kritiseras kopplat till utredningen och polisarbetet. Bland annat ansåg många att det var upprörande att det tog så lång tid för polisen att arrestera barnflickan. Att fallet dessutom censurerades gav också upphov till misstankar, då varken media eller allmänheten fick möjlighet att göra en egen bedömning. Det här ledde till en generell misstanke om att det fanns politiska motiv bakom den diagnos som Gulchekra tilldelades. Vidare väckte också fallet frågor gällande de krav man ska ställa på personal som anlitas för att ta hand om barn. Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn, eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. Journalisternas kameror och mikrofoner riktas mot en 27 år gamla kvinna som står iklädd ett par solglasögon. Intill henne står hennes pojkvän. Kvinnan bryter ihop mitt i allt. Och den unga mannen, pojkvännen som står intill henne, gör sig redo för att börja prata. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu, så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av